Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag säger välkommen tillbaks till lyssnarna. Och sen säger jag välkommen tillbaks till dig, Andreas.
Tack så mycket, Pelle.
Du har ju varit och flängt.
Ja, jag har varit och soldyrkat. Jag har varit i Italien.
Du har en sån bränna, så att, alltså, det är mycket tjat om bränner här, men nu, det är nog, kan vara rekord.
Ja, det är, men du vet, det är en sån här tvåstegsraket nu efter först Frankrike där man bara värmde upp och lät hyn tro att den var brun.
För att alltså Florens normalt sett, det är där du har varit.
Helt rätt, Toscana.
Och det är ju inte så vanligt just i Florens kanske att man får färg, men du unnade dig det.
Ja, vi hade jättetur med vädret faktiskt. Ja, det är så trött det jävla uttrycket, men nej, men det var fantastiskt. Det är jättemycket saker man kan säga om Florens och Toscana, men jag förstår vad du menar. Det är kanske inte ett solresmål lika mycket som det är en kulturell stad eller.
Nej, om man inte åker till kusten, men ni var väl inte vid kusten, va?
Det var vi faktiskt också.
Ja, ni var det. Var var ni då då?
Då var vi i Massa och i Marina de Pietrasanta. Det ligger ju massa mysiga, i dubbel bemärkelse, massa mysiga byar längs kusten där. Om man åker ytterligare en liten bit så kommer man till Forte de Marmi.
Det har man ju hört mycket om.
Mm, då kostar det lite mer. Sen så har du Cinque Terre, 5 byar. Det är också jättemysigt. Men vi höll oss... Ja, vi var på stranden 2 gånger och sen så hade vi ett hus på landsbygden med helt magisk utsikt och pool och sådär. Det blev mycket poolhäng och bara ligga och sola typ.
Gud, vad härligt.
Ja, det här var efter Florens då, så vi delade upp.
Det var en privat resa helt enkelt.
Ja, det är roligt att det var inte det riktigt heller.
Det var inte en privat resa.
Jo, alltså det var jobb också faktiskt.
Jaha, se där.
Varit på besök i lite olika fabriker i Florens för spännande projekt och sådär.
Och med dig hem fick du någonting på handleden?
Ja, det ska vi komma till. Jag blev så glad i Florens för de har, tycker jag, väldigt, väldigt bra vintage-utbud. Alltså otroligt mycket små så här mysiga butiker där du kan hitta kashmirtröjor för så här 30 euro. Och du kan hitta, i mitt fall då, klockor.
Mm.
Och då menar jag inte att de har liksom Patek Philippe för 1,2 miljoner. Utan det är, ja, men design, alltså snygg design som har kanske 40, 50, 60 år på nacken. Kanske dels från då kända varumärken som Longines och Omega och så. men också från de här varumärkena som gick i graven runt, ja, vad heter det, kvartskrisen. Så att jag hittade en liten sak som heter Ermin.
Var det ett varumärke du kände till sen innan?
Nej, det var det inte. Så en väldigt liten, tunn sak med en rektangulär boett. Påminner inte lite om modellen Sintré från Cartier. Med det som kallas Exploding Arabic Index.
Mm, väldigt fin.
Ja, jag gillar den som tusan.
Jag trodde ju att det var en Sintré när du kom in med den.
Ja, det var inte meningen. Men den är en lite manuell, liksom, kostar mindre än en lunch.
Mm.
Det här ska man ju verkligen hålla ögonen öppna för. Att det finns just snygga vintageklockor under dyra priser. Om man bara vill ha någonting snyggt och inte behöver ha liksom de största klockorna. Väldigt, väldigt trevligt, måste jag säga.
Ja, det var väldigt fint tycker jag.
Det kommer komma fler överraskningar, Pelle, på det ämnet senare.
Från samma butik? Ja. Eller från, är
från,
det så?
Från samma butik.
Och idag är det t-shirt på, alltså.
Ja, det är det. Nu är det faktiskt lite kyligt ute, tycker jag. Vi spelar ju in rätt tidigt idag, så jag försöker akklimatisera mig här nu.
Ja, så är det faktiskt. Det har ju varit klockveckor det här. På olika sätt har det ju varit det.
Jag har följt detta med stort intresse och stor passion från toskanska landsbygden.
Rolex sa ju i pandemins hetta i våras att de skulle ligga lite på hold i år.
Just det.
Men sen så kom de på andra tankar och i början av september nu så kom det några spännande släpp från dem.
Ja, det kan man ju lugnt säga. Det är ju med Rolex-mått mätt ganska stora släpp. Men som alltid med Rolex så händer det ju inte så mycket om man ska vara lite krass. Att det är ju inte något revolutionerande direkt. Men vi kan väl säga att de har uppdaterat sin, den jag tycker är deras mest ikoniska modellserie, alltså Submariner. Den har nu uppdaterats större för första gången på väldigt många år. Den är alltså 41 mm nu istället för 40. Men man förstod ganska snabbt att den här 1 mm förstoringen kommer inte vara något större problem eftersom de har samtidigt då smalnat av de här luggarna, bandhornen om man säger så, som de har fått lite kritik de senaste 10 åren, att folk har tyckt att klockan är lite bred, liksom, lite chunky. Så att min gissning och vad jag läst mig till är att den bärs ungefär likadant fast den har uppdaterats i storlek.
Och då undrar man ju, varför gör man det här? För vi kunde ju båda se att vår vän Christian Hagen var nere vid släppet och provade den här. Och han beskrev det ju ungefär på det sättet som du,
precis,
som du gör. Det som man väl mer kan förstå, i alla fall från mitt håll, det är väl det nya verket. Men varför man gör en större klocka som upplevs lika stor som den andra, eller första, är ju intressant kanske.
Jag tror att det har med att de, alltså med såna här grejer är det ju inte, det är ingen nyckfullhet i det här. De har ju planerat det här i väldigt många år, det här släppet. Och de har väl förmodligen uppfattat att feedbacken kring det här maxi-caset, som det kallades, det gamla, att det var liksom, folk gillar ju klockorna, men det var en feedback som fanns. Att de, man föredrog det här lite smalare, den här lite smalare formen. Men samtidigt då så tror jag att deras målgrupp kanske vill ha en klocka som känns ungefär så stor. De vill inte ha en som känns som 38-39. Och det här var väl kanske lösningen, att få ungefär samma, som man säger så gulligt, wrist presence på handleden. Men få tillbaks en annan estetik.
Lite kompromiss, lite behålla målgrupper och nya och hej och.
Jag kan ju tycka att det är lite konstigt, för hur länge har vi pratat nu om en motreaktion mot mindre klockor? Mm. Och så gör Rolex officiellt den största Submarinen som någonsin har producerats. Liksom. Så att den var ju ändå 38-37 när den lanserades någon gång på i tidigt eller mitten av 50-talet. Så att den breda massan kanske inte vill ha en 37 mm dykarklocka. Det ser vi ju på Sea Dwellern som släpptes för något år sedan eller två, som var 43. Det är ju också ett sånt.
Det är väl det att många män ute i världen har funderingar kring sin manlighet. Jag tror att det är där, väldigt, väldigt mycket där det bottnar i. För tar man upp den här frågan med designers och varumärkeschefer och så vidare inom klockföretagen, så pekar de just på det att det männen runt om i världen kommer tycka att det blir för kvinnliga former. Och där tror jag att men det där Sverige ligger lite liksom, före, tror jag.
Ja, det tror jag också. Men det är också en, jag menar, de drar ju den associationen av en anledning. Det var ju inte så att man tyckte att liksom Cary Grant var feminin, även om han kanske faktiskt var homosexuell. Vilket liksom, jag vet inte vad problemet är där. Han var ju fortfarande mer manlig än vad 90% av de personerna som sitter och oroar sig över en millimeter för liten klocka liksom.
Sen kan ju homosexualitet och manlighet, det behöver inte ha med varandra men att göra.
Det jag menar, det kanske är det som någonstans det bottnar i, den osäkerheten hur man ska uppfattas.
Ja, men precis det. Och jag tror att väldigt många män är rädda för att tas för kvinnliga.
Ja, jag förstår vad du menar.
Och oavsett sexuell läggning så tror jag att det är ett problem. Och där har små storlekar blivit generellt sett förknippat. Små storlekar är förknippat med kvinnlighet, stora med manlighet.
Men så var det ju förr också. Det är bara att då var ju 30, redan på 80-talet, inte så länge sedan, men då var ju 32 millimeter herrstorlek. Det var ingen som höjde på ögonbrynen över det.
Men normerna har ju förflyttats liksom.
Precis, och det är det jag menar bara.
Och jag tror att även ett sånt, om man nu ska generalisera, feminint företag som just Cartier.
Mm. Det gör jag absolut.
Även de tänker ju generellt ganska stort. De släppte ju en modell som hette Drive för några år sedan, som jag tyckte var fantastisk. Mm. Men den var alldeles för stor.
Jag håller med.
Och precis den här diskussionen hade jag med en av deras representanter. Och nej, men det skulle aldrig ta sig emot väl av europeiska män om vi
den
gjorde
den. Skulle behövt vara 36 typ. 38 kanske. Mm. Istället för 40. Då har den varit helt perfekt.
Ja, och den
perfekt.
Var 40 och bars som 41.
Ja, jag förstår.
Ungefär.
Jag förstår. Men det här är en jätteintressant återkommande debatt, det här med hur olika saker får oss att känna oss och oroa oss över hur vi uppfattas.
Mm, verkligen.
Jag menar, sen nästa aspekt, om man pratar storlek på klocka, jag har ju faktiskt lite med storlek på män.
Mm.
Vi får inte glömma det heller, att jag har varit, men varför går vi inte bara tillbaks till jättesmå storlekar på klockor? Och så tänker man, det finns rätt mycket män som är både stora på längden och på bredden idag. Jag menar, liksom, vi hade ju med Johan Jureskog senast. Han är ju liksom, han är ju en stadig grabb. Han är ju liksom 1,90. Sen är han ju inte speciellt bred, men han är ju liksom,
han är stor.
Han är stor, och en sån här klocka som jag har på mig, som liksom är liten med 70-talsmått med, den hade ju, det hade ju inte funkat på honom. Så man får ju också ha förståelsen att det är ju inte bara våra handleder som räknas. Det måste ju funka på andra också.
På Johans också.
Ja.
Men det är också intressant, för att vi klär ju oss för, inte bara för oss själva utan för andra. Och det är ju väldigt intressant, för att det där har vi också tangerat tidigare med hur kvinnor, återigen, det här är generaliseringar, men hur många kvinnor vill att vi män ska klä oss.
Mm.
Och där kan man ju få gliringar ibland om man har just en för liten klocka.
Ja, ja, absolut.
Och för att de här normerna, de här sätten att se på stil och till viss del mode, har ju satt sig även hos kvinnor. Hur vi män ska klä oss.
På tal om det och stora klockor, så det slog mig faktiskt när jag satt på planet hem igår. Bredvid mig i min sån här trea på planet, om man säger så. Då sitter det en man som så här, inget speciellt, liksom ledigt klädd, alltså inte korpulent, men ändå liksom en stadig kille, liksom. Aha, ganska stor.
Han hade gått loss på buffén.
Han hade, likt jag, unnat sig en annan pasta senaste veckan. Så det är därför jag säger ingenting. På hans handled ser jag den absolut största klockan, alltså största armbandsuret jag har skådat på en människa.
Oj, 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 vad nyfiken jag blir nu.
Den kanske har varit... Vad kan den ha varit?
48.
62?
Det var ingen blodtrycksmätare.
Nej, det var inte det. Men det var något, jag vet inte var den var ifrån. Den skulle kunna ha varit från diesel eller något sånt där. Det var, så här, det var inget från finrummen i Genève.
Kan det ha varit en U-boat?
Nej, det var det inte. Jag vet vilka du menar. 100%. Men alltså, den var... Och som sagt, han hade ganska stadiga handleder. Liksom. Han hade markant större handleder än vad jag har. Men den låg liksom... Ja, men som en assiett på... Alltså som fika.
Serveringsfat.
Ja, över handleden. Och det, där undrade jag, hur liksom långt har det gått? Alltså, för när en klocka på en stor man ser så stor ut. Alltså, det är ju helt sjukt. Du kan ju servera frukost på den där till liksom...
Men han måste ju ha fått höra att av liksom... säkert kvinnor i sin närhet, att du måste matcha liksom, du är så...
Eller så har han bara liksom ryckts med av att okej, nu är det så här stort det ska vara. Förstår du vad jag menar? För jag tror ju män är ganska mottagliga, fast vi låtsas som vi inte är så mottagliga för trender. Och så är det så här, nu är det det som finns i butikerna, och så är det någon fräck design, och så, jag menar, och sen helt plötsligt så är det det man ska ha. Och så reflekterar jag. Tänkte ju inte på storleken på en klocka innan jag blev genuint intresserad av klockor. Nej. Första gången då var det så här, är det en snygg klocka eller inte en snygg klocka?
Men det här, nu när vi är inne på det här med manlighet och liksom trender, som det ju faktiskt är.
Ja, ja, absolut.
Om man blickar tillbaks, säg 15 år, och tänker på en annan genre, nämligen byxor och löpartights.
Ja, absolut.
Alltså, tänk dig vid millennieskiftet att du hade sett en man i löpartights.
Jag vet exakt vad du menar.
Inte ens i löparspåret hade du varit okej. Liksom,
Jag kommer ihåg första gången jag provade löpartights, alltså för att springa. Det var en obekväm upplevelse, kan jag säga.
Och den utvecklingen, när man blickar tillbaka, så är det så här, vad var det som hände? Det var ju ingen som hade kunnat ana liksom vad det var som... Och det här hänger ju lite ihop med byxvidd också.
Såklart.
Inte minst jeans, men även dressade byxor. Hur, alltså, det här långkalsongsmodet som ju inte har lagt sig.
Inte på breda fronterna i alla fall.
Det smala modet har inte lagt sig på breda fronter.
Nej, exakt.
Så är det faktiskt.
Samtidigt tror jag att kategorin av män som springer i tights är kanske inte... de som vi beskrev som känns mest oroliga för sin manlighet. Utan de kanske är lite mer trygga just den saken då.
Absolut, men jag tror också att den supermannen, skogshuggarfrasse, definitivt har liksom ålat sig in. Aha. Han har lagt ifrån sig ettans grov.
Ja.
Och sen så har
flyttat över till generalportion, eller?
Ja, och sen så har han ålat sig in i ett par snortajta tigerjeans.
Ja, det är klart.
Och det gjorde han ju för 5 år sedan, garanterat.
Ja, 100%.
För att så här säger nu min flickvän att jag ska se ut.
Är inte definitionen av det Chris Clefford?
Ja,
liksom, där har du ju, jag har ingen aning om hur han är som person. Han verkar ju oerhört sympatisk och framförallt en helt magisk sångröst. Men estetiskt, om man skulle vara dömande så utstrålar ju hans karaktär, hans stil, att han skulle vara en person som kanske inte är så sugen på ett metrosexuellt mode.
Nej, men ändå så måste han ju vara ajour.
Ja, men han har ju snortajta byxor på sig.
Och han måste ju tillfredsställa sin partner, inte bara sexuellt utan även modemässigt. Liksom.
Absolut.
Och då gör han ju ett avkall på sin manlighet under en övergångsperiod.
Jag tror att du slog huvudet på spiken där. I det fallet så alltså tajta jeans är inte omanligt i dessa tider längre.
Nej,
mentalt,
nej,
förstår
absolut
du vad jag menar?
Inte. Men den här övergångsperioden smärtar ju så hos många män. Jag är helt övertygad om det, att hur många fnyser åt vad det är som händer.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Men det är precis det här som gör, alltså som får mig att känna varför man aldrig ska totalt förkasta eller ignorera en trend.
Absolut.
Man behöver inte hoppa på allt, men jag kommer ihåg när jag provade riktigt tajta jeans första gången. Mm. Det här är då ganska många år sedan, det är nog 20 år sedan. Eller något, 15 i alla fall. Mm. 15 är det. Det var ju extremt obekvämt, tyckte jag. Alltså liksom, inte fysiskt obekvämt, men psykiskt. Det här är ju liksom... Och det har ju gått från att vara det enda jag ville ha på mig, det enda jag var bekväm i, till att återigen vara obekväm i det. Nu ska jag känna mig jätteobekväm. Känna mig liksom så här, men det här är ju inte jag alls. Och då är det viktigt att komma ihåg att det gör ingenting att man känner så. Det gör ingenting att man om 5 år inte känner sig lika bekväm.
Nej.
I en passform.
Det är okej.
Precis. Även om jag är helt för att man kan ha en långsiktighet och försöka hitta sin stil. Och det här att man kanske inte ska vara cowboy ena dagen och Ivy League andra liksom. För att det blir väldigt stora kontraster mellan vem, vilket uttryck och vad man faktiskt står för. Men man kan ju fortfarande låta sig själv inspireras för...
Ja.
Det är jäkligt kul också. När man blir riktigt inspirerad av något. När man är så här, oh shit. De här vida byxorna från Casatlantic till exempel.
Det är, de är på idag va? Eller?
Nej, det här är faktiskt från Stoffa. Men de är inte helt olika. Men det är samma grej liksom. Att känslan att få ha ett par vida byxor när man är intresserad av det. det är ju viktigare än att så här, nej men jag ska ha ett par som inte är någonting, för att om 5 år så kanske jag fortfarande använder dem. Jag menar, använd det du vill idag och använd det så mycket du bara kan. Det är så här...
det där är ju en sån tydlig åldersgrej. Man märker att saker och ting kommer och går. Precis. Vilket man inte tror i ungdomen.
Det man ska tänka på dock är väl kanske att man måste inte köpa 10 par av någonting. Eller så här...
Man måste inte köpa något par.
Nej, absolut inte. Men om man verkligen vill testa eller ha något, så man kan ju börja med att köpa det man verkligen vill ha. Behöver inte köpa 5 färger direkt, liksom, så som vissa gör. Och så blir det inte av att det används. Och då är det klart att då känns det lite onödigt att ha de här mer extrema passformerna åt något håll.
Så är det faktiskt.
Men jag tycker det är kul. Unna er nya upplevelser.
Ja, verkligen. Våga bära lite mindre klockor.
Mm, det tycker jag med. En klocka som inte är mindre, men som jag ser fram emot att köra en liten testvecka, kan man väl säga, eller kanske ännu mer. Det är faktiskt vår vän Daniel Craigs lilla godbit från nästa Bondfilm.
Ja, den är för jäkla snygg den där.
Men vi kommer återkomma om det lite senare i höst, för det kommer spruta ut Bond-referenser. För nu är det väl, vad jag har förstått, väldigt stor sannolikhet att det blir av en Bond-film.
Precis,
november.
Vad vi har förstått från filmbranschen, James, alltså Bonds Ion, produktionsbolaget och de som har rättigheterna, så nu finns det, det kan komma en tsunami av covid-19 nu, och de kommer ändå att ha premiär. Det är den information som vi har fått.
Precis, de kommer ändå anpassa den snarare efter vilka möjligheter och rekommendationer och restriktioner som finns.
Ja, de kommer att ha en person i varje biosalong. Den ska
om det ändå... så är så, så får det vara så.
Premiär ska den ha, för den har ju blivit uppskjuten 2 eller 3 gånger. Ja.
Mm, precis.
Så att nu, det,
jag är så taggad på den här filmen.
12 november i Sverige.
Ja, och då jäklar Pelle, då sitter vi där.
Sitter vi där och äter popcorn.
Ja, precis.
Ja, det gillar vi. Alltså,
kul.
Det är nog ingen film som vi har håsat så här mycket utan att vi har
nej,
sett.
Nej, men genuint så är det den filmen jag... Det är faktiskt så med Bond. Det är den enda kategorin av film som jag alltid längtar efter. Ibland dyker ju upp såklart unika filmer som man... Eller uppföljare så här, wow. Jag tyckte Ocean's Eleven-serien var ju så här... Då satt man ju på nålar när det skulle komma en till, men... Annars,
och, apropå just manlighet och så här nu, undrar hur Daniel Craigs kroppsstatus är efter snart år av lockdown. Alltså, om han har då varit på
just det.
10 av 10 plus och sen får unna sig månader med familj, mat, hänga på tomten och liksom, alltså man är ju nyfiken liksom.
Det var nog tur att de hade spelat klart filmen, annars så hade den här
det hade blivit problem.
Ja, precis. Jag kan säga att hans fysiska status garanterat är bättre än vad min är efter typ 10 dagar i Italien. Jag känner mig som en sån jäkla marshmallows nu alltså. Pasta.
Topp 3 mat- och dryckupplevelser i Florens eller Toscana.
På riktigt, Pelle, så är det här den bästa mat jag har ätit hela mitt liv.
Ja,
alltså den bästa matresan jag har varit på.
Mm.
Om vi börjar med Florens, så är ju florentinska köket är ju enormt lik. Alltså det är väldigt likt överallt. Det är ju en meny.
Mm.
Du har dina antipasti med de här crostini med alltså bruschettas, lever, kycklingleverpaté som jag älskar.
Mm.
Och liksom, du har melon, skinka och sånt. Sen har du primi, som är pastan. Magiskt. Ragu. Alltså,
lite tryffel kanske?
Ja, det finns, absolut. Men det är liksom den här, det är ju väldigt, det är tung mat.
Men det blev
ju...
det tryffel nu?
Nej, inte nu. Det blev inte det så mycket. Det blev mer de här klassiska, liksom, de här höstiga grejerna, konstigt nog. Fast det var ganska varmt. Sen har du bestekan. Och du har liksom köttet i allmänhet. Men du har inte, nästan ingen fisk i Florens.
Var det några middagar när det var nästan svårt att sova sen för att det var... Ja, det var det.
Ja, varje gång faktiskt.
Ja. Det är ju... Nu ska jag inte... Även om jag antyder att lägga det på dig. Men i mitt fall så kan jag ju se att det... Det tangerar ju ett missbruk.
Ja, jag vet.
När
jag vet.
Man inte kan hantera vad som är bäst nog för en själv.
Nej, jag vet.
Eller vad som är skadligt snarare för en själv. För att...
Men det är ju... Det är typ omöjligt att äta rimligt när man är i Florens. Om man, alltså, bästa upplevelsen matmässigt jag ätit, det är på Sostanza. Trattoria Sostanza, som är en liten, den är jätteliten. Det är på Pitti normalt sett, så är det nästan omöjligt att få bord om du inte redan har löst det månader i förväg. Och det gäller både lunch och middag. Det är min favorit mat jag har ätit. De har liksom en någon form av omelett som de gör med det är alltså, det är nästa nivå. Helt galet bra. Serverar tyvärr inget kaffe och ingen avec. Det har de bara inte. Men
den är väldigt speciell.
Ja, jag vet. Jag tyckte också det, men det är också ett extremt så här, när du gick till toaletten där, så går du genom köket liksom. Så du ser allting när de lagar. Det är väldigt spartanskt.
Gör man det även nu under...
Ja, nu behöver man inte det. Så nu har de hittat någon annan väg in. Men det är väldigt så här, det är ofancy. Det är liksom avslappnat och allt sånt där. Men det jag kanske älskar mest med Italien och framförallt den här regionen är att... Alltså maten är all ära. Men vinet, alltså vad du får för pengarna, det är inte ens... 100% påslag. I Sverige pratar vi liksom 4 gånger inköpspris. Eller 4 gånger systemets pris på många flaskor. Här, en Tianello som ligger på 800 kronor på Systembolaget kostar 100 euro på restaurang. Så den kostar 200 kronor mer än vad den kostar på Systembolaget.
På restaurang.
På alltså. Restaurang.
Ja, då är jag med.
Den kostar ju det i deras liksom vinbutiker också, så att det är ju fruktansvärt.
Och när jag
liksom
dricker bra. Vin i Florens, då kostar mina viner 100 kronor.
Ja, och det kan du göra också. Jag har druckit, den här resan har jag druckit liksom bordsvin kylt. Alltså som en karaff ur kylen. Det har varit jättegott och det kostar liksom 7 euro. Men det jag menar är bara att om du jämför med Frankrike, där det kan vara dyrt som fasen, och i Sverige, vad du kan dricka för runt en tusenlapp hemma jämfört med där, det är inte ens på samma nivå.
Det är väldigt tacksamma priser, den saken är klar.
Vinerna från Toscana är ganska kraftiga, tycker jag.
Mm-hmm.
Både Brunello, Chianti, Super Tuscans, det är ju liksom lite, det är lite tryck i dem, det är inte... Mm-hmm. Lätta pinot noirer liksom. Så att det är klart, är det varmt och man sitter på en lunch, så kan man ju kanske...
Då kanske det blir mer något kylt.
Precis.
Kanske en karaff under 1000 euro.
Ja, nej men 1000 euro, nej. Nej, 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 nej. Nej, nej, det är... Nej, men överlag
inga
så...
Inga antipriser.
Nej, för fasen. Nej, jag gillar det här med Italien. Och sen har du... Liksom, så fort man kommer mot vattnet av naturliga skäl, så kan du äta fisk som smakar allt av kärlek. Det är hur bra som helst. Ungefär samma priser där. Det är det jag menar, att du får mycket mer bang for the buck, tycker jag. Om man inte åker till Forte di Marmi eller till kanske delar av Amalfi och så. Sen där det är lite, där det är vackert och bra på andra sätt, men...
Där det svider lite i plånboken,
ja, det är lite mer liksom lyx. Och då får man den här Saint-Tropez-auran istället.
Mm. Vi gillar Italien.
Mm.
Vi gillar det så himla mycket. Vad bars det för mask?
Oh, det bars flera olika masker faktiskt. Men det här var faktiskt någonting jag blev smått irriterad på under den här resan. För jag har då av naturliga skäl, för att vi jobbar med kläder och sånt, kommit i kontakt med flera masker som kommer från modeföretag eller från klädföretag eller från personer som jobbar i vår bransch. Och då har de tagit fram ett snyggare alternativ där man fortfarande har den här då filmen eller ja, den här liksom maskkvaliteten i ett lager inuti masken.
Ja.
Så att till exempel en linnemask i bärst som jag hade i Frankrike med riktig maskkvalitet inne, så du får 3 lager liksom. För du har en påse, blir det ju av masken om man säger så. Så du har ett lager inuti. Den får man inte ha i Italien. För att det ska vara regulation. Och då är det de här blåvita, tunna. Och då blir jag lite så här, ja, fast liksom i Sverige har vi inte ens mask. Och det är uppenbarligen diskussion varför, eller vilket som är bäst och så här. Och det lägger jag ingen värdering i. Och jag fattar väl
så det blev åthuten.
Ja, och då blir jag lite så här, men vad fan, den här är ju bättre än den där. Alltså den här har ju mer skydd än vad den har. Vad fan håller
ni? Ta den liksom diskussionen med en italienare.
Ja, jo, vi hörs. Men, och jag fattar att det handlar om att liksom säkra att alla har något som funkar. Så man inte ska ha liksom en pappersservett från toaletten uppkletad i facet. Liksom för
nej, den är inte fräsch av olika anledningar.
Nej. Men den här resan tyckte jag var jobbigare faktiskt. Särskilt på flyget. Vi flög då Florens, Paris, Paris, Stockholm hem. Och även om vi hade korta transfertider så är det jäkligt så här. Alltså det är jobbigt att gå runt med den där masken. Inte att man inte kan andas, det tror jag inte en sekund är problem. Det är bara att det, är liksom, det blir varmt i ögonen och man går och kliar sig och går och tar sig på masken hela tiden. Det känns också så här.
Känns ju onekligen som att Sverige har gjort ganska många rätt i det här.
Ja, i alla fall nu. Sen har jag full förståelse för att folk kan säkert, alltså som har förlorat anhöriga och sånt, vara väldigt skeptiska. Men min bild är att jag är allt annat än missnöjd med hur vi har skött det. Och om inte annat så, även om det hade funnits förbättringspotential på massa saker, så man märker faktiskt där nere i Italien, precis som jag märkte i Frankrike, att själva mentaliteten mellan folk har inte påverkats till det bättre av att de har haft lockdown. Visst, de har mask på sig inomhus och vissa utomhus, men det finns liksom inte den här naturliga distanseringen. De har en meter, vi har två. Alltså, de följer inte det. Det står som packade sillar på torg och på turistområden och sånt där. Så att det, jag kan också tycka, om man nu tycker att vi har haft så fel, varför gör hela världen vad vi gör nu då?
Vi får bli av med det här nu, tycker jag.
Ja, jag känner
vi får göra oss av med det där.
Ja, nu vänder vi blad.
Nu vänder vi blad. Jag ser så mycket fram emot nästa avsnitt.
Det gör jag med.
För då har vi ju en ny vän. Inte som kommer att snacka i micken, men vi kommer att ha en ny partner.
Väldigt roligt, det ser jag fram emot.
Ja, det är så spännande det här.
Det är en kär vän.
Ja, det är det verkligen. Jag ser väldigt mycket fram emot det. Och gött att se dig igen, Andreas.
Det är samma, Pelle.
Vet du vad jag ska göra nu? Nej. Apropå det du sa.
Vad ska du göra?
Nu måste jag kan ju inte låta dig bara sitta och liksom lyssna på hur gött du har haft det hela tiden.
Rätt.
Innan vi rundar av här så ska jag ju trycka tillbaks här lite.
Ja, gör det. Få höra.
Jag ska göra en riktig stekardag.
Oj, vad härligt. Wow.
Och jag tycker att mellanlandningar och sånt där, det håller man inte på med.
Nej, det är tid man inte får tillbaks.
Nej, exakt. Och mask och sånt där när man flyger, det tycker jag är tramsigt. Så att idag, nu, vi spelar in den här morgonen nu. Så jag tänkte att jag ska käka lunch i Visby.
Nej, skämtar du? Vad mysigt.
Jag styr ut till Bromma nu.
Och så tar du lilla kråkan över, eller?
Hoppa på ett sjöflyg.
Nej.
Jo.
Shit, nu blev jag avis här. Tänk. Nio dagar i Toskana räcker inte länge alltså. När Per Nilsson trycker till.
Trycker tillbaks.
Exakt.
Och sen blir det lite gött i kakhålet där i Visby.
Det tycker jag du gör rätt.
Jag ringde vår vän Pontus Fritjof. För att jag ska verkligen lägga det här på en vän till mig. Det är inte jag som ordnar den här. Jag får nästan kalla det för en stekardag faktiskt. För att sen ska vi äta middag i Sandhamn.
Wow, vad mysigt.
Ja.
Grym heldag.
Han unnar oss, den här vännen. Men jag ringde Pontus Fritjof för att jag ville ha tips på... Han har ju skött en restaurang på någonting som jag tror heter Novi Beach Resort.
Precis, det ser väldigt bra ut faktiskt.
Ja, så där tänkte vi att vi skulle äta lunch, men då är den stängd för säsongen.
Ja, jag fattar.
Men då tipsade Pontus om ett ställe som tydligen heter Bakfickan.
Ja.
Känner du till det eller?
Jo, det gör jag, men jag har inte käkat där.
Så där ska det då, om det inte börjar storma och vi landar i Östersjön, så blir det lunch där om någon timme.
Och på tal om Pontus, så ska jag faktiskt få den stora möjligheten och förmånen att testa...
Le Giraffe.
Exakt.
Ja, det där var synd. Eller i vårt battle här med att trycka och trycka tillbaks, så... jag unnar dig det här. Det är väldigt synd att inte jag kan... Han öppnar ju en ny restaurang.
Precis, och det är på Kungsholmen. Det är ju i vanlig ordning håll käften kvalitet när Pontus är inblandad. Så att det ska bli väldigt, väldigt kul att utforska det här.
Med tanke på hans kvaliteter så känns det som att vi kan kosta på oss att säga att vi redan nu kan rekommendera hans nya restaurang.
Ja, det här ser jag framåt.
Men den får du då. Jag kommer gå dit på en lunch.
Ja, och jag går dit på kvällen.
Ja, och då vill jag höra... Jag vill höra din rapport ifrån hans nya restaurang.
Det kommer du få.
Väldigt mycket mat, väldigt mycket dryck i det här avsnittet. Klockor och manlighet, kan vi sammanfatta det så?
Det kan man säga.
Ja. Tack för att ni har lyssnat.
Så hörs vi igen om en vecka.
Ja, men vi gör det. Hej då!
Salute!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.